Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Du ska strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags predikotext. Men jag vill pålysa om kommande arrangemang på FFG först. Det gäller vår pastoraldag den 5 oktober om hur evangelium predikas till det sekulära Sverige. Gå in på vår hemsida www.ffg.se/pastoraldag för mer information och anmälan. En vecka senare, den 11-12 oktober, blir det en bibelhelg om apostlagärningarna och med ett särskilt uppmärksammande av att det är i år 100 år sedan biskop Bertil Gärtner föddes. Men nu, Daniel Johansson, god lyssning.
Första årgångens evangelium för 19 söndagen efter trefaldighet hämtas från Markus 12, 41-44, den fattiga änkans stora gåva. Du hittar en pdf med den grekiska texten och några kommentarer och referenser på FFGs hemsida i anslutning till den här podden. Vi inleder med att se på verbet ballo som är väldigt frekvent i vår text. Det förekommer i alla fyra verserna och sammanlagt 7 gånger i olika tempus. Variationen vi ser här är en användbar illustration av olika verbala aspekter. I vers 41 används presens ballei för att beskriva folkmassans agerande i termer av en pågående process. Och nästa verb, eballon i imperfekt, förstärker detta genom att lägga till fler detaljer. De rika kastade in stora pengar. Detta är förresten ett typiskt exempel på en upprepning hos Markus. Men när samma handling beskrivs i vers 44 används aorist pantes gar ecto peris evontos autois ebalen. Det är osannolikt att två olika typer av handlingar beskrivs. Det är samma handling men utifrån olika synvinklar. I det senare fallet i vers 44 som är Jesu kommentar till vad han har sett ses handlingen som en helhet. Och därför används aorist. Sammanfattningsvis används här den imperfektiva aspekten som vi har i presens och imperfekt för den pågående processen medan den perfekta aspekten hos aoristen den ser handlingen som en helhet. Följaktligen när änkans handling beskrivs används aorist i verserna 42, 43 och 44. Nu ser vi närmare på den första versen, vers 41. Kai kathissas katenanti to gatsophylakio esse orei pos hochlos ballei chalkon eis to gatsophylakion. Kai poloi plusioi eballon pola. Och efter att ha satt sig mitt emot offerkistan såg han hur folkmassan kastade pengar i offerkistan. Och många rika kastade mycket. Först noterar vi en textvariant till participet kathissas som alltså har att göra med att sätta sig efter att ha satt sig. Flera manuskript och några översättningar har istället hestos hojesos medan Jesus stod istället för efter att han satt sig. Metzger tror att en del avskrivare här tyckte att det var lämpligare att Jesus stod i templet kanske därför att det är bättre uttryckte den lämpliga vördnaden i ett heligt rum. Varianten tyder i alla fall på en medvetenhet om att det var ovanligt att sitta i templet. Jesus sittande kan dock vara betydelsefullt. Enligt andra Samuelsboken 7:18 satt kung David inför Herren i tabernaklet. Och några rabbiner drog slutsatsen att han var den enda som fick göra det, medan andra rabbiner insisterade på att det var förbjudet även för honom. Katenanti är ett adverb, men det kan användas som det är här, som en preposition med genitiv för att uttrycka plats, alltså mitt emot. Substantivet gatsophylakion syftar normalt på en skattkammare eller en skatt. Vi finner exempel på det i Matteus 27:6 men också i Septuaginta, andra kungaboken 23:11 är ett exempel. Skattkammaren i templet var belägen bakom murarna på den inre förgården och därför inte tillgängligt för lekmän. Det här kan man utläsa av första Maccabebokens 14 kapitel, andra Maccabebokens 3 kapitel och även Josefus som beskriver det här i skriften om det judiska kriget. Så här måste ju något annat avses, något som är tillgängligt för lekmännen. Folk kastar ju sina pengar i det. Det bör därför hänvisa till de 13 så kallade shofarkistorna som fanns på kvinnornas förgård. De var, som namnet antyder, formade av en shofar, alltså en trumpet eller basun eller ett bagghorn. Och de placerades med den avsmalnade änden uppåt för att förhindra stöld. Var och en av de här 13 kistorna var avsedd för ett speciellt ändamål. Verbet etheorei är också i imperfekt. Det används för att beskriva scenen och berätta för läsaren vad Jesus gjorde när händelserna som berättas äger rum. Till sist i den här versen 41, chalkon betecknade ursprungligen metallen. Den var gjord av, det vill säga koppar, mässing eller brons. Men det blev så småningom en term för pengar. Ungefär som man i amerikansk slang för ett århundrade sedan kallade pengar för copper. Eller som vårt eget svenska stålar. Vers 42. Kai elthusa mia chera ptoche ebalen lepta dio. Hoestin quadrantes. Och en fattig änka kom och kastade 2 lepta som är en kvadrans. Mia chera ptoche, talet mia, 1, fungerar här som en obestämd artikel likvärdigt med tis. Vi översätter en fattig änka, inte en enda fattig änka med betoningen på 1. Jämför även frasen mia chera ptoche här med vers 43 där vi har he chera aute he ptoche. Här har vi en illustration av användningen av artikeln när det gäller attributiva adjektiv. I det här fallet när Jesus syftar på en specifik änka och substantivet har artikel, änkan, ja då måste även adjektivet ha artikel för att fungera som attribut. Det här är vad Mounts i sin lärobok kallar för den andra attributiva positionen. Leptadio, leptadio. En leptos syftar på ett judiskt mynt, en peruta, som var det minsta kopparmyntet i omlopp vid den här tiden, mindre än 1 centimeter i diameter. Markus förklarar värdet för sina läsare genom att omvandla det till det mer välbekanta romerska myntet. Den latinska termen quadrans translittereras till grekiska som cordantes, det minsta romerska myntet är det handlar om. Dess värde var en fjärdedel av nästa romerska mynt, asarion, som i sin tur var värt 1/16 av en denarius, en denar. Och en denar var ju den normala lönen för ett dagsverk. Änkans bidrag motsvarar alltså 1/64 av en denar. Det har uppskattats att leptadio var värdet av en handfull mjöl. Kvadransen är ett av många latinska lånord i Markus evangeliet. Faktum är att Markus har den största andelen av både arameiska och latinska ord i sitt evangelium. 43. Kai pros kales amenos tos mafetas auto eipen autois. Amen lego himin hoti hechera aute heproche. Plejon panton e balenton balonton eisto gatsofilakion. Och sedan han kallat sina lärjungar sade han till dem, amen säger er, att denna fattiga änka kastade in mer än alla som kastade i offerkistan. En kommentar till den här versen, plejon är den jämförande adverbformen av polys, alltså mer. Och panton, ton, balonton, står ju i genitiv. Det är fråga om jämförelsens genitiv. Det vill säga, det man jämför med står i grekiska genitiv. Mer än alla de som kastade. Och så vers 44. Pantes gar ecto pires ov, peris evontos autois e balon. Haute de ectes hysteresios autes panta hossa eichen ebalen hollonton bion autes. För de kastade alla ut av sitt överflöd, men hon från sin brist, eller från sin fattigdom, kastade in allt hon hade, hela sitt liv. Eller man kan översätta också, hela sin försörjning. Peris evontos är det substantiverade participet av perisevo. Dess kontrast, substantivet hysteresis, är ett ganska ovanligt ord som är motsvarigheten till det vanligare hysterema. Behov, brist, fattigdom betyder båda orden. Autois i frasen ecto peris evontos autois är fördelens dativ, det vill säga det som överflödade till dem. Slutligen, hollon ton bion autes hänvisar till de resurser som man har att leva på hela sitt liv, hela sin försörjning. Vår text delas väldigt naturligt in i två delar. Vi har först beskrivningen av människor som bidrar till templets skattkista i verserna 41 och 42. Och den andra delen handlar om Jesu kommentar om bidragsgivarna 43 och 44. Här bör vi också notera parallellen och kontrasten mellan de rika och änkan som är väldigt tydlig på grekiska. Polloi plousioi ebalen pola. Kontrasteras av Mia Schera Ploché Ebalen Lepta Dio. Många rika kastade mycket. En fattig enka kastade två lepta. Man kan också notera en liten kiasm där den fattiga enkan står i centrum i verserna 42 och 43. Omramad av de andra givarna i de omgivande verserna 41 och 44. Jesu slutliga omdöme om änkan i vers 44 måste dock ses som klimax i perikopen. Den här texten avslutar avsnittet där Jesus undervisar och debatterar på tempelområdet. Det börjar i kapitel 11, vers 15 och sträcker sig hit fram till 12:44. En av de viktigaste funktionerna för templet i Jerusalem, det var att det var bank och administration av enorma rikedomar. En helig plats ansågs vara en säker plats vid den här tiden. Enligt Josefus så stod den som ansvarade för skattkammaren näst högst i rang i templet med bara överste prästen före sig. Och i andra Makkabeboken 3:10 så får vi veta att templets skattkammare innehöll det som tillhör änkor och föräldralösa, det vill säga att dessa grupper, de svagaste i samhället, understöddes med hjälp av pengarna som förvarades i templet. Traditionellt har den fattiga änkans gärning sett som positiv. Hon presenteras av Jesus som ett exempel att följa. Den här tolkningen har dock ifrågasatts på senare tid. Flera exegeter har hävdat att sammanhanget kräver en annan tolkning. Man noterar att templet är en plats som inte bär frukt. Så framställs det i Markus 11 kapitel. Och dom och förstörelse väntar enligt inledningen på Markus 13. Alltså precis det som kommer direkt efter vår perikop. I ljuset av det här så bör kvinnans handling ses som slöseri, menar man. Den här perikopen föregås dessutom av en perikop där Jesus kritiserar de skriftlärda för att de äter änkorna ur husen. Och i sin diskussion om korban, tempelgåvan i Markus 7, sätter Jesus mänsklig nöd framför religiösa offer. Och då Jesus inte uttryckligen lovordar änkans gärning, bör berättelsen istället ses som en klagan över en dåraktig gärning. Ja, hur ska vi se på det här? Ja, vi måste ju erkänna att det finns en viss spänning mellan vad som står här och det som finns runt omkring. Varför slösa dina sista småmynt på något som Gud är på väg att döma och förstöra? Ändå talar själva berättelsen för den traditionella tolkningen. Jesus ställer gåvorna från de rika som ger från sitt överskott mot den fattiga änkan som ger allt. Den som tycks vara sist är ju i verkligheten den första, och änkan är verkligen ett exempel att efterlikna. Så varför hittar vi Den här berättelsen i slutet av Jesu offentliga tjänst i templet. Ja, historiskt sett kan det varit det sista Jesus gjorde innan han lämnade templet, men varför valde evangelisten Markus att ta med det? Och vad är syftet? Ja, för det första kan vi konstatera att det passar ändå ganska bra med föregående stycke. Änkor har ju nämnts där. Och den här änkan erbjuder en stark kontrast till de skriftlärda som ju Jesus dömer där i verserna tidigare. Precis som Jesus oväntat har gett ett barns exempel tidigare i evangeliet. Vi kan tänka på 9:35-36 och 10:13-16. Så erbjuds nu här en annan typ av person utan social ställning som exempel och kontrast mot de skriftlärda. Sen har vi också en mycket skarp kontrast till den rike mannen i kapitel 10 som inte ville ge upp sina rikedomar för Jesu och Guds rikets skull. Berättelsen om den fattiga kvinnan påminner oss om hur rikedomar är hinder för lärjungaskap och lydnad mot Gud. Ännu viktigare, när kvinnan ger upp hela sitt levebröd illustrerar hon vilken typ av lärjungaskap Jesus efterlyser i 8:34-38 och 10:28-31. Och kanske allra viktigast här i kapitel 12. Hon presenteras som en som uppfyller Shema, det främsta budet, 5 Mosebok 6:4 och 5. Herren vår Gud, Herren är en, och du ska älska Herren av hela ditt hjärta och hela din själ och hela din kraft. Strax före vår text så får Jesus ju frågan om det viktigaste budet. Det är i 12:28 och framåt. Och då pekar Jesus på Shema och kärleken till nästan. Det är ganska troligt att Shema hade getts en mycket specifik tolkning vid den här tiden. Det är något som den svenska exegeten Birger Gerhardsson argumenterat för. Enligt den här tolkningen så innebar det att älska Gud med all sin kraft, att man älskade Gud med sina ägodelar, med alla sina ägodelar. Och det är precis det änkan gör. Hon visar ett fullödigt engagemang, en verklig total hängivenhet gentemot Gud och en tillit till honom genom att ge allt hon ägde.